Dock är i lys av det tragiska som har skett, som skedde den 22 juli, så är det är egentligen oundgåeligt att se något om den tragiska dagen också här hos oss. Därför att hela landet är berört på en eller annan måte. Och igen sitter det både människor som har mistat familj och vänner, och det sitter igen människor som har grusomma minnesbilder, upplevelser. Och så, i tillägg till det, så kommer det ju en hel del med diverse utsagn, tankar, meningar om vad detta egentligen var, vad som är grunden och vad som har skett. Vi får höra bland annat han gärningsmannen, han säger sig själv att vara kristenkonservativ. Och så kan vi bland annat läsa i avisen att bland annat första kandidaten där i Kristens Samlingsparti, han hävdade att detta som skedde, det var förledet av djävulen, för de som man säger, Herrens hand var icke, eller är icke över Norge. Och det menar han att förklara bland annat med att han syns då att Arbeiderpartiet har vetat en räcke ugudliga lovar över de sista 10 år, och också för de Jonas Gahr Støre, bland annat då han gick in för stötte av en palestinsk arabisk terrorstat. Och konklusionen av hans uttalelse blir omtrent slik då, att Arbeiderpartiet, de har i regeringsposition brutt Guds vilja på en räcke punkter, och något som han menar gör att Gud har förlatt landet. Och det som skedde i Oslo på Utøya menar han blev möjliggjort på grund av, som en konsekvens av detta, och indirekt så kan det tolkas som en straff från Gud över Norges land. Det menar han, om du har läst aviser så kan du säkert se att de meningarna, synspunkterna har kommit fram på flera platser. Och när det kommer sådana uttalelser, då är vi som troende nött till att gå till Guds ord. Vi är nött att finna ut av, hur är egentligen Gud i allt detta? Vem är Gud egentligen? Är det slik Gud handlar? Har den med Bibeln som bas grund för att hävda detta? Sånt som vi kan se det i Guds ord, så kan vi bland annat se någonting. Och det är att Gud, han är självklart Gud som är över alla ting och över alla människor. Han är skapad av alla ting och han har all makt. Men Gud, han är den som ger liv till allt. Gud är en livgivare. Han är icke en som har kommit för att ta liv. Gud var ute efter kontakt med människor. Därför skapade han människor. Jesus kom för att ge liv, icke ta liv. Jesus kom till världen för att frälsa världen, icke för att döma världen, kan vi läsa allerede i lilla Bibeln. Och också, helt tillbaka i Gamla Testamentet, i Hesekiel 18:32, så säger Gud sån: för jag har icke behag i någons död, säger Herren Gud. Vänd därför om, så skall dere leva. Men så kan vi också läsa i Gamla Testamentet då, att Gud, han straffade och han tog livet av både individer, grupper, folkeslag, för ting som de hade gjort galt. Förklaringen på det hade och har att göra med att då levde man under en annan tidsålder med andra villkor. Då kunde folk och människor straffas för sin ondskap och bli dömt där och då. Och så kan ni tänka, ja, hur i all världen hade Gud tänkt att ordna upp det med frälsesmöjlighet för dem? Men då vet vi, hvis vi läser Bibeln, att Jesus efter sin död så var han 3 dagar i dödsriket och förskyndte evangeliet för de som låg där. Alltså Gud hade tänkt på allt för att de också skulle få en möjlighet till att omvända sig och ta emot Jesus och bli frälst. Men efter att Jesus kom, Jesus döde, tog världens synd på sig, straffen rammade ham, Guds vrede över all ondskap blev lagt på Jesus, så lever vi som lever nu idag i det som kallas nådens tidsålder. Och den vill vara helt fram till Jesus kommer och hämta de troende tillbaka till himlen. I löpet av denna tiden som vi lever nu så vill icke Gud ta ett uppgör med ondskapen. Han vill icke straffa och döma. I denna tidsperioden så regerar nåden. Och det betyder ju inte att alla automatiskt blir frälst som lever nu. Jesus, han är nästa vägen till frälse. Men en konsekvens av att vi lever i nådens tidsålder är att vi icke blir straffa när vi gör något galt. Men vi kan få tillgivelse. Vi kan få nytt hopp. Vi kan få nåde. Vi kan få genupprättelse. Så kan vi också läsa i Bibeln att det vill komma en dag då Gud ska döma både levande och döda och var enkelt ska få igen för sina gärningar. Men det sker icke nu. Fortsatt är det hopp. Om Gud hade dömt och straffat folk idag på samma måte som han gjorde i gamla testamentet, så borde hela nationer ha varit utrydda i, runt omkring i världen idag. Nationer som jobbar för att fjärna Israel, nationer som undertrycker kvinnor, troende eller oliktänkare, och det finns det många land av ute i världen. Jesus han kom för att vi skulle få liv och det i överflod. Och det med att Gud har haft olika villkor som har gällt under olika tidsperioder, det kan du se om du studerar olika tidsepoker genom Bibeln. Det fanns olika epoker alldeles för Moseloven kom. Och så kom Moseloven, lovens tidsålder med sina villkor, och den var det helt fram till Jesus kom och startade den nya pakt och vi begynte på nådens tidsålder. Men allt det är egentligen värt ett eget bibelstudie som vi kunde ha tagit en gång. För hver ulykke som kommer, slik denne här, så kommer det någon kristne fram och proklamerar Guds dom. Och du som husker tillbaka, vi husker, det skedde 1999, när Sleipner förliste, 16 människoliv. Då stod det någon Israel-vänner fram och mente att olyckan var en konsekvens av att Bondevik-regeringen på den tiden, de hade stöttat Oslo-avtalen och de hade stöttat fredsprocessen i Mittösten. Att oskyldiga människor döde var alltså ifölje dem Guds direkte eller indirekte straff för de norska politikerna tokla med Israel. Är det ett riktigt bild av Gud? Handlar Gud verkligen slik? En Gud som tar livet av oskyldiga människor fördi någon i landets ledelse har gjort något galt. För mig så blir det där som något från gamla testamentet som icke harmonerar med de villkor som vi lever under idag. Efter orkanen Katrina, jordskälvkatastrofer på Haiti och Japan, tsunamer i Asien, vulkanutbrott i Indonesien, 11 september i USA. Det är alldeles lika katastrofer. Så står det fram någon som betegnar att dessa är Guds straffedomar som är utlöst. Och ofta på grund av saker som har att göra med homofili, muslimer, Israelvänlig eller Israel-ovänlig eller övrig politik som bryter med Guds styrbud eller den kristna kulturarven. Är Gud slik? Är han sån? Är Gud en som sänder oskyldiga människor rätt i förtapelsen som kanske inte en gång har fått en möjlighet att höra evangeliet, ända mindre att ta emot det? I första Timoteus brev kapitel 2 vers 4 så skriver Paulus: Gud som vill att alla, det står alla, och jag checkar med flera översättelser av grundtexten och alla betyder alla, han som vill att alla människor skall bli frälst och komma till sannhetserkännelse. När Gud vill det här, då är inte ondskap som tar och sänder människor rätt i förtapelsen från Gud. Massa oskyldiga ungdomar mister livet på Utöja och det är fruktligt tragiskt. Skulle de straffas för de tillhör Arbeiderpartiet? Gud är kärlek. Han är rik på nåde. Han är tålmodig och han är intresserad i att alla människor ska bli frälst och minnas till himmelen. Gud han till och med sträcker sig extra långt för dem som är på fel väg. Kanske de som är motståndare eller de som har gudsfientliga hållningar. Han sträcker sig för att rädda dem. Icke för att straffa dem nu. Därför att Gud, han älskar dem fortsatt, oavsett vilka hållningar de har. Om de så lever utagerande, om de så bojkottar Israel, om de går emot Guds rikes alla principer och värdier, så förändrar icke det på Guds hjärte för dem. Guds hjärte för dem är kärlighet. Han älskar dem fortsatt och han önskar att de ska få sina ögon öppna och att de ska se att han finnes och att de tränger honom. Han fjärnar icke dem fördi de har annerledes hållningar. Han vet att en stor förändring vill finna sted i livet av dem bara han får komma till på insidan och starta sin förvandling inifrån. Någon spör, hvordan i all världen kunde detta ske? Hvorför skedde det? Och hvorför gjorde inte Gud något? Jag tror inte det finns några goda svar. Och jag tror inte det håller med sådana här inövda fraser på vanskliga smörsmål. Detta är en tragedie. Och det enaste vi med säkerhet kan se är att Gud sände icke detta. Det är ingen mening med det. Det är totalt meningslöst. Så är det en annan sak. Och som vi som troende bör be om. Att detta grusomme kan göra att någon söker sig till Gud och finner tröst och ro hos honom. Ett eller annat sted så har jag hört en sån sångstrof som går något som att det finns en mening med allt som sker. Men det är inte bibelsk. Det är inte bibelsk att det är en mening med allt som sker. Vi lever i en värld där onda ting sker, men det är ingen mening eller Guds hänsikt bak det. Gud är en god Gud. Att onda ting sker, det är en konsekvens av att människa har valt att gå sin egen väg. Människets egoisme. Och att människa har valt att kasta bort Guds rikes principer. Men på samma måte som det var när den gamla pakt gällt för Israels folk, så är det idag, nämligen att det hjälper icke med goda råd från utsidan om icke förvandlingen startar inifrån på insidan. Och det var därför som Gud i den nya pakt som vi lever i nu gjorde så att han valde att skriva sin lag i hjärtena på dem som tar emot Jesus för att kunna påverka dem från insidan till ett helt liv. Och vi vet likaväl i det, trots i att Gud har flyttat in på insidan och gett oss av sin egen helige ond, så är det ingen av oss som klarar att leva fullkommen. Ingen av oss klarar att leva utan att någonsin något galt, utan att göra något galt. Och därför syns jag att det blir lite obehagligt när någon kristne hävdar att Gud skulle straffa oskyldiga människor för någon bestämda meningar. Medan de själv sätter sig till doms på varandra, pekar finger, anklagar och ser på sig själv som bättre än andra. Den hållningen, den har ju årevis gjort att folk har tagit avstånd från menigheten och sagt: jo, jag syns Jesus verkar helt okej, men jag har lite problem med menigheten. I Jesaja 57:14 så står det: bygg, bygg, rydd väg. Ta värt anstöt bort från mitt folks väg. Det är många ting som kan vara som hinder i vägen för att folk får möta Gud. Och dessvärre så är vi kristna i skyld för flera av dem. Ibland så blir till och med vårdes måte att fejra gudstjänster på lyfta upp som att det här är en bibelsk sannhet. Och det blir ibland en fara för att vi blandar vårdes egen stil med evangeliet på en slik måte att vi ser inte forskjell. Vi knyter vi så starkt samman våres måte att fira gudstjänst på eller våres måte att leva Guds livet att vi sen inte gör på den måten så då är det inte riktigt. Vi tror at evangeliet er slik som våre former er. Og satt på veldig på spissen, så kan resultatet bli omtrent sånn at folk utenfra, de sier nei til Jesus, for de ikke liker sideskille og dress og salmer og orgelmusikk. Dere skjønner. Og når det da i tillegg kommer utsagn som sier at Gud straffer uskyldige mennesker på grunn av valg som er tatt av landets ledelse, da legges det hinder på veien for mennesker for å komme til Gud. Det finnes ikke noe svar på hvorfor. Våkn opp, Norge, sier noen. Ja, jeg håper og jeg ber om at det som har skjedd skal få lede noen til Jesus. Men jeg ber også om at slike dums utsagn ikke skal bli til hinder for at folk søker seg til Gud. Gud, han tar ikke noens liv for å redde en annen. Han gjør ikke sånn at, å, nå må du se, sier jeg tok livet der for at du skulle få bli frelst. Det er helt sykt å sammenligne sånn. Han elsker alle like høyt. Han som vil at alle skal bli frelst. Alle er like verdifulle for han. Om det er nordmenn, eller finner, eller muslimer, eller hva det er. Alle er like verdifulle for han. Og i dag så gråter Gud med dem som har mistet sine kjære, og med alle dem som sitter igjen. Han gråter med dem som er plaget av grusomme minnesbilder, de som fortsatt er skadet, de som kjemper for livet. Spørsmålet er, hvor er vi som Guds menighet i dag? Vi som skal være Guds hender og føtter på jorden. Er vi der til støtte, i bønn, i handling? Er vi der med lyttende ører og gråter med de som har smerte? Er vi der som å trøste de som sitter i bunnløs sorg og fortvilelse? Jeg kjenner iblant på fortvilelse fordi jeg opplever at jeg ikke når ut til folk. Jeg får ikke til å si de rette ordene. Og iblant jeg får ikke i gang noen gode samtaler en gang. Så ligger det noe i det her, de velkjente ordene av Frans av Assis som sa, forsyn evangeliet om nødvendig bruk ord. Evangeliet, det inngir håp. Evangeliet, det gir trøst. Evangeliet gir nytt mot. Jesu programforklaring i Lukas 4, 18-19 var slik. Herrens ånd er over meg. For han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få syne igjen, for å sette undertrykte i frihet, for å rope ut et nådens år fra Herren. Dette var Jesus sin programforklaring. Og Jesus er våres mester og Herre. Dermed er det også våres programforklaring. Det blir så ofte mange ord. Men Jesus, han levde ut evangeliet der han var. Han omsatte det i praksis, i levd liv. Han hjalp de som trengte hjelp. Han besøkte de som var utstøtte. Han tok tid med de som tvilet. Han viste omsorg for de som trengte det. Han gråt med de som var leise. Hans liv vitnet om helhet. Det var ikke bare fine ord, men det var et liv drevet av de ordene. Ord og liv gikk hånd i hånd. Når mennesker hører mine ord om Guds kjærlighet, Guds nåde, Guds godhet, men ikke opplever noe tegn av det i mitt liv, så skjønner jeg at de opplever det som bare tomme fraser, eller som et lite kraftfullt budskap som ikke er tiltrekkende. Det er når ordet får bli til liv gjennom mine handlinger som det skaper troverdighet og tillit. Mye henger på om det er samsvar mellom det som jeg sier at jeg står for og det livet som jeg lever. Det hjelper ikke å snakke om at Gud er nådig om ikke jeg viser nåde overfor andre. Det hjelper ikke å snakke om at Gud bryr sig. Om icke är, hjälper dem som är i nöd. Jag tränger Guds hjälp för att leva ett helt liv. I egen kraft håller det icke. Det kan kanske se bra ut en tid, men så rasar fasaden. Och en av mina bönner inför den hösten som vi går emot är att Gud må hjälpa oss som troende här ute och leva hela liv. Leva liv som är äkta, som är ärliga, och att det kan vara samsvar mellan det som vi ser att vi står för och det liv som vi lever. Höje bekännelse, det har ingenting att säga om det levde livet visar något helt annat. Och Gud, du vet att han har lagt ner sin gudomliga natur i varje enkelt som har sagt ja Jesus, jag vill tro på det, jag vill följa det. Han kan genom det forma vårt liv slik att det blir en helhet. Att inte det är ritualer och traditioner som är det viktigaste, men att Guds hållning och Guds liv kommer till syne genom mitt liv. I Jesaja 58 så står det slik från vers 6 till 11. Är icke detta den fasten jag har insatt? Och löser ogudlighetens bond och sätter fri från åkets tvång och rad den undertryckte slipper fri så det är bryter värt åk. Är det icke detta att dela ditt bröd med den som sulter så du leder de omflackande fattiga till ditt hus? När du ser den nakne så lar du han få klär. Du träcker dig icke undan dem som är av ditt eget kön. Då ska ditt lys bryta fram som morgonröden. Din legedom ska snart springa ut. Och din rättfärdighet ska gå framför dig. Herrens härlighet ska följa efter dig. Då ska du påkalla och Herren ska svara. Du ska ropa och han vill svara. Här är jag. Vi slutar åka bort från din mitte. Slutar och pekar finger och talar ont. Hvis du åpner din sjel for den sultne, og metter den ydmyke sjel, da skal ditt lys renne i mørket, og ditt mørke skal bli som høylysdag. Herren skal alltid lede deg. På tørre steder skal han mette din sjel, og han skal styrke dine bein. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevel, der vannet aldri svikter. Amen. Takk Gud for at du är glad i människor som du har skapat. Tack för att du älskar alla människor. Var enkelt liv som finns. Oavsett bakgrund, oavsett tidigare liv och erfarenheter. Så älskar du alla och önskar att alla ska bli frälst. Gud, jag ber om att vi som menighet, som troende här ute, ska få vara slike som lever hela liv. Liv som är präglat av det. Och där ord och handling går hand i hand. Jag ber Gud om att du må få forma oss. Slik att vi blir allt mer lik det. Och att vårt liv kan vittna om din kärlighet, om din nåde, om din godhet. Hjälp oss Gud med det. I Jesu namn. Amen. Vi sitter igen med att du önskar förbön för något. Så ska vi också ge möjlighet för det, och du kan bara lyfta upp din hand och så ska vi välsigna dig för det som du